Teracent, Mercell, Swedencare, Pexip, Bambuser. Är det nästa Embracer, någon av de här bolagen?
Ja, vad ska man säga? Alltså, vi försöker alltid kunna se en dubbling på 5 år.
Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna tillbaka till Paretos sommarpodd. Det här blir det sista avsnittet för den här sommaren. Vilken spännande sommar det har varit. Vilka intressanta gäster. Jag hoppas att ni också tycker att det har varit intressant att lyssna på. Vi kommer komma tillbaka i höst igen med poddavsnitt, men i en ny tappning. Tills dess så kan ni prenumerera på Pareto Securities YouTube-kanal, för där lägger vi upp analyser, vi lägger upp intervjuer med bolag och så lägger vi upp en hel del annat intressant börsmaterial. Vi kommer snart köra igång med vår morgonsändning som heter God morgon från Paretodesken, där jag sänder varenda morgon direkt från desken. Jag intervjuar analytiker här på Pareto, jag intervjuar mäklare och vi kommenterar börsen, aktier, nyheter och annat som man kan tänkas behöva inför börsdagen. Så in och prenumerera på Pareto Securities YouTube-kanal. Och nu ska vi köra igång det sista avsnittet av Paretos sommarpodd 2020. Jag kommer att ringa upp Anders Wrigt som är dagens gäst. Han är förvaltare och han sitter i Göteborg. Därför så blir intervjun över telefon. Det blir lite sämre ljudkvalitet än de tidigare poddavsnitten, så det får ni ha överseende med. Men jag tycker definitivt att ni ska lyssna, för vi kommer att prata om Embracer, Evolution Gaming, Stillfront som är gästens största innehav som har gått otroligt bra. Jag kommer fråga om hur han kommer hantera, kommer han sälja av eller tror han att de kommer fortsätta att växa i samma takt. Vi kommer även prata om en del nya innehav som han har investerat i. Och sen kommer jag fråga om vad han tror inför hösten. Har han samlat på sig extra mycket kassa för att vara redo eller är han full investerare? Ja, jag tycker att vi ringer upp Anders Wrigt på en gång. Hej Anders Wrigt.
Hej, hej.
Du sitter i Göteborg, därför kör vi den här poddinspelningen över länk.
Precis.
Och du förvaltar fonden Consensus Småbolag och det har du gjort sedan 2017.
Precis, stämmer.
Vad gjorde du innan dess? Vi får börja med en liten introduktion om vem du är.
Jag är ju smålänning, som sagt då. Väldigt tävlingsinriktad, håller på med löpning på ganska hög nivå och liksom gillar att tävla, och det är väl därför kanske fondyrket också gillar mig. Jag gillar det där att komma till jobbet och få ett resultat varje dag då. Men är matematiker eller civilingenjör från botten och alltid gillat att räkna. Och hamnade väl i finansbranschen först under 2008. Men har haft aktieintresset som min stora hobby egentligen sen tonåren då. Men trodde nog inte att jag skulle jobba med det, utan såg det mer som ett eget sparande då. Men nu har jag förmånen att jobba med min hobby. Så jag var med och startade Consensus 2012. Och då hade jag börjat hjälpa vi startade bolaget, jag och Patrik Soko som är vd då. Och då hade jag hjälpt honom ett tag med hans aktieplaceringar. Så då tyckte vi att det här måste vi erbjuda lite externt, så då satte vi direkt igång och erbjuda diskretionär aktieförvaltning åt våra kunder då. Och det gick väldigt bra och det växte. Vi hade ungefär 30% per år i avkastning fram till i slutet av 2016. Och då skapade vi fonden då. Och det var egentligen av administrativa skäl, att vi tyckte att det började bli för mäckigt att rodda alla depåer och se till att det ser likadant ut. Och på det viset är ju fondformatet väldigt bra. Men däremot har vi försökt ha kvar tanken att det ska vara en aktieportfölj. Så vi skiljer oss en del jämfört med många andra fonder på det viset att vi har en betydligt mer koncentrerad portfölj. Vi ligger på 15 innehav ungefär, vilket många tycker är normal eller bra spridning om man har en aktieportfölj, medan många fonder kanske ligger på 50, 60, 100 innehav, vilket vi tycker tar bort potentialen i de bästa casen då.
Mm. Men så det började egentligen som en hobby då, aktiehandel och investeringar.
Ja, men det får man säga.
Men så du satt där och räknade, du var matematiker. När kände du att det här kan jag ju försörja mig på? Jag är ju väldigt bra på det här. När insåg du det?
Ja, men när man satt på kvällarna och ägnade mer tid åt det än man gjorde åt jobbet, och kanske även fusktradade lite på arbetsplatsen, då var det väl liksom dags att byta jobb liksom.
Och då började du förvalta kompisars pengar, eller hur kom du in på förvaltarspåret?
Ja, men det har jag gjort ganska länge, så att säga. På olika sätt. Familj och kompisar och så. Och så har man byggt upp ett nätverk vartefter och där man får olika idéer, och det tycker jag man fortfarande har jättestor nytta av, att man har ett nätverk av aktieintresserade vänner. Jag skulle påstå att jag får betydligt mer uppslag och bra idéer ifrån det nätverket än vad man får från analytikerkåren, när man ofta tittar på case som kanske inte har tagits upp på bevakning än och sådär. Så att, men det har alltid funnits lite i bakhuvudet att men det hade nog varit kul att jobba i finansbranschen. Men i och med att man pluggade till civilingenjör så blev det verkstadsbolag och sånt i början. Vilket jag tror att man har ganska... Gå från det hållet så tror jag inte är fel om man haft en fot i verkligheten och ser lite hur det faktiskt ser ute på bolagen då.
Är du aktiv på börsen? Ja, då tycker jag att du borde ta en titt på Paretos onlinehandel. Vi har en plattform där du kan handla aktier till ett lågt kotage på 14 olika marknader, och du kan ha ISK. Du kan även ha valutakonto kopplat till ISK så att du slipper onödiga växlingsavgifter. Och du kan handla via Infront WebTrader. Hos Pareto kan du även handla i den amerikanska för- och efterhandeln, och du kan blanka en mängd olika aktier. Dessutom får man som aktiv kund tillgång till alla Paretos analyser. Vi har ett 50-tal analytiker som följer 400 bolag globalt. Så om man brist på inspiration så kan man alltid hitta ett bra köpcase bland våra analyser. Att bli kund på Pareto, det kostar ingenting, så in på paretosek.se och signa upp dig med BankID. Och sen då, om vi går tillbaka till när ni startade Consensus småbolagsfonden. Hur valde du vilken inriktning ni ville ha? Fortsatte du på det spåret som hade funkat historiskt, eller satte ni ner och satte upp investeringskriterier?
Nej, men vi fortsatte på samma spår, och jag tror ju liksom att bli riktigt, riktigt duktig på någonting tar väldigt lång tid. Och jag brukar göra liksom jämförelse lite med friidrott. Där höll jag ju på med 1500, och jag gick ju aldrig bort till friidrottsarenan och började fundera på om jag skulle hoppa stav eller stöta kula när jag kom dit, utan jag visste ju att det var mina intervaller så jag skulle springa. Men jag tror att det är samma sak på börsen, men det är väldigt lätt att man inte ger de där 10 åren och blir duktig på sin lilla nisch, utan man blir frestad varje dag när man slår upp datorn att vänta nu tjänar man ju massor med pengar på guld. Och det har ju varit ett sånt år i år till exempel. Men jag vill ju hålla, jag kan ju ingenting om det. Och bara för att jag håller på med finansmarknaden så kan jag ju egentligen ingenting om verkstads... Eller inom råvarusektorn egentligen. Utan det jag har fokuserat på, det är ju de här lönsamma tillväxtbolagen. Så att vi behöll absolut våra kriterier. Och det vi, om man ska gå in lite på det, vad vi letar efter då är det... Det är liksom bolag som visar en organisk tillväxt. Vi vill att de ska kunna ha det många år framöver och att de ska vara lönsamma. Det är liksom vårt grundkriterie. Så gör jag en screening på börsdata till exempel, så är det jag liksom kräver av mina bolag innan jag ens börjar läsa mer. Sen vill jag att det ska vara en enkel affärsidé, gärna skalbar och konjunkturkänslig. Och det där sista är väl det vi har haft mest nytta av i år då, när det har varit lite mer stökigt och folk är oroliga för konjunkturen och sådär. Och man tycker att varje kris är den värsta, och så var det väl här när det här satt igång också i februari-mars. Men jag skulle vilja påstå att man dels så förstärker man alltid det man är i just nu, och sen tycker jag att om man tittar igenom de kriserna man har varit med om nu, så är det alltid de här tillväxtbolagen som har en produkt som efterfrågas oavsett konjunktur som klarar sig bäst över tid. Och sen att det är tillväxtbolag, så på lång sikt, på kort sikt hoppar det och far, men på lång sikt så följer ofta aktiekursen, eller följer aktiekursen med vinstutvecklingen då. Och sen ett annat kriterium är väl att vi ofta investerar i bolag där ledningen eller grundarna och styrelsen äger väldigt mycket aktier då. Så vi är en stor fan av pilotskolan. Vi tror att det minskar risken rejält i affären då. Och att man sitter i samma båt som entreprenören tror jag är superviktigt.
Kan du ge några exempel på bolag som du gillar som passar in på de här kriterierna?
Ja, men tar man våra, alltså de vi gillar mest, det är också de bolagen som vi har största andel i. Och så tittar du på liksom Stillfonds som rapporterar idag, tar du Embracer, vi gillar Bahnhof, liksom typexempel på sådana bolag där grundarna varit, som vi har varit inne i, liksom, i över 10 år. Liksom. Nästan alla våra bolag skulle jag säga tickar de här boxarna. Med något få undantag. Liksom.
Men när man investerar i sådana här tillväxtbolag som du beskriver, så det går ju efter ett tag, så går det ju väldigt snabbt när de växer, och det avspeglas ju även i aktiekursen. Och ta Stillfront och Embracer som exempel, som bara i år har gått 100%. Hur känner du de bolagen nu? Är du nöjd med vinsten, eller är du kvar ett tag till? Hur tänker du där?
Men det är väl det man i så fall ligger lite sömlös om på nätterna nu. Att jämför jag värderingen på min portfölj idag och för 3 år sedan, så är det, får jag betala ett högre pris per vinstkrona. Så är det absolut. Samtidigt är det väl så att lite tillbaka till det där, att det man har blivit duktig på de sista 10 åren, det är ju de här typen av bolag. Skulle jag sälja dem nu för att de är för dyra och börja leta billiga värdebolag istället, eller liksom turnarounds case eller något sånt där. Det är ju sånt, det är ju helt ny materia för mig, vilket jag skulle säga att då ökar ändå risken i portföljen om jag helt plötsligt skulle ge mig på sånt som jag inte kan. Så då behåller jag hellre de här och betalar ett högre pris med vetskapen om att priset går ner, eller värderingen går ner ganska fort med tanke på deras tillväxt då. Och det där kommer liksom, efter att värderingen går upp, så klart att då kommer det bli liksom en liten paus. Det kanske är det vi just nu ser i spelbolagen, både i Sverige och globalt, kommer in med fantastiska rapporter, men det räcker inte riktigt till, även om man slår analytikernas förväntningar. Så det är väl jättesunt om det liksom får en liten paus och att man växer in i sin värdering då. Men det är otroligt sällan vi säljer på grund av, om det är ett bolag som tickar alla våra boxar, de växer som vi har satt prognos på, visar sin skaleffekt och att vi ser att vi fortfarande tycker att det ser billigt ut för säg 2023 eller något sånt där, då är det väldigt sällan vi säljer på grund av att värderingen är för hög. Däremot så säljer vi ofta när vi tycker att, ja men vänta nu, bolaget växer bara 3% istället för 15-20 som vi kräver. Då är vi ganska snabba på säljknappen. Men inte just på grund av att bolaget har blivit för dyrt då.
Vad tror du om Embracer och Stillfront nu då? Kommer de kunna fortsätta växa i den här takten?
Ja, givetvis kan inte aktiekursen gå som den har gjort nu. Det säger sig självt. Tar du det ena år, tar du det framåt väldigt, väldigt många år, så blir det orimligt. Men däremot Stillfront, om man tar det för 2-3 år sedan, så var det ett fynd på de värderingsmultiplarna. Så jag tycker inte det är konstigt att den har gått upp så mycket år, utan nu börjar den väl lite mer värderas efter förtjänst. Nu i Q2 så växte de med 150% och resultatet växte kanske lite ytterligare än så. Och tittar jag på 2021 eller 2022, då värderas ju fortfarande bolaget till 10-11 gånger EBITDA. Och då tar jag ingen hänsyn till förvärv. Och det är klart att det där ligger ju i bolagets DNA att hålla på med förvärv. Och de tog precis in 1,2 miljarder i en nyemission. Att det inte skulle komma ett antal förvärv de närmaste två åren, det känns ju högst osannolikt. Vilket gör att jag tror att i och med att ingen analytiker har med någon förvärv i sin estimat så blir det ju naturligt att de kommer att tvingas få höja sina vinstprognoser för 2021 och 2022 vartefter det kommer nya förvärv. För att tittar man på analytikernas prognoser så ska ju tillväxten mer eller mindre försvinna här nu då.
Det är ju svårt att räkna med förvärv också i estimaten.
Jo, absolut. Jag köper det fullt ut. Jag köper det fullt ut. Men det gör ju att det finns en... För den investeraren som då säger att jag ser att en sannolikhet att det kommer ett nytt förvärv under nästa år är 80%. Vågar jag då ta det bettet så är det klart att då har jag ett bra köpläge här. Men givetvis kan du inte lägga in det i prognoserna utan det kommer när det kommer. Men det tycker jag skapar en väldigt... Lär man känna bolaget och ser att de förvärven de har gjort hittills, det såg man ju nu i rapporten som var idag, att de sista förvärven går väldigt, väldigt bra. Så jag tror att när det kommer ett nytt förvärv så kommer det tas emot väldigt bra av marknaden då.
Och du Anders, som är gammal matematiker, hur räknar man hem en värdering på tillväxtbolag? Hur kan man värdera dem? Hur räknar du?
Jag tror att alla de här tillväxtbolagen som växer så här mycket och när börsen har gått bra under ganska lång tid ser ju dyrt ut på 2020 års siffror. Det är ganska givet. Man kommer aldrig kunna köpa det här bolaget under tiden det går bra. Kommer man aldrig kunna köpa det för en låg multipel. Utan jag tror att vill man investera i tillväxtbolag då tvingas man börja räkna med att men vad tror jag att bolaget gör för vinst om 3 år och se den här långsiktiga potentialen. Och det är klart att det finns en risk i det och då försöker vi liksom hitta liksom någon typ av margin of safety i det hela och så fort vi ser att bolaget inte, för då ställer vi ganska höga krav, vi kanske vill att bolagen ska växa med låt säga 15-20% organiskt på år, ser vi då att ja, men vi har ju helt fel i vår prognos, då är det klart att då är vi ganska snabba på att sälja, men så länge vi ser att de levererar med det, då vet vi att ja, men vart efter så kommer det se billigt ut igen, även om det under korta perioder ser dyrt ut då. Men det är klart att det är en önskedröm att få hitta ett bolag som växer med 30-40% och värderas till P/10, men det är svårt att göra det i den här typen av marknad som är just nu. Det har hänt att vi har gjort det, men då har det varit i liksom marknader som har varit mer översålda än vad det är idag.
Vad blir nästa dubblare då? Du har ju investerat här nyligen i Carasent, Mercell, Swedencare, Pexip, Bambuser. Är det nästa Embracer, någon av de här bolagen?
Ja, vad ska man säga? Vi försöker alltid kunna se en dubbling på 5 år. Sådär. När vi köper bolag, annars tycker inte vi att det platsar in i portföljen. Så absolut, många av de här bolagen kan nog absolut dubbla sitt börsvärde på 3-5 år. Annars hade vi inte gått in i dem. Sen vilka det blir, det är omöjligt att säga idag. Men når de sina egna målsättningar så ser jag en dubbling i alla de här bolagen på den sikten. Sen ibland går det mycket, mycket fortare än vad man kan tänka sig och att aktiemarknaden är väldigt snabb på att prisa in framtida tillväxt. Och då får man väl, då försöker vi liksom minska ner vad innehavet efter då i portföljen. I och med att de tar större och större plats i portföljen. Då. Men det är, som jag sa, det är väldigt sällan vi säljer ett innehav helt och hållet på grund av att värderingen är för hög. Då. Så länge vi gillar hur bolaget växer så behåller vi dem.
Kan vi inte gå in på några bolag lite djupare? Swedencare till exempel. Vad ska driva tillväxten där tror du?
Dels så så har de ju ett väldigt bra momentum i sin egen affär. Och sen har de ju en underliggande marknad skulle jag säga som växer också. Alltså vi lägger mer och mer tid och pengar på våra husdjur, och det är inte någonting som bara sker i Sverige, utan det är en global trend. Bolaget själva skissar ju på att de ska växa med ungefär 30% per år fram till 2024, vilket i så fall skulle innebära att de har en marknadsandel på 2%. Så där ser man ju liksom att även om man tycker att de har en hög tillväxt och då kanske omsätter en 500-600 miljoner, så är det liksom en liten piss i Mississippi fortsatt. Så det finns verkligen en jättemarknad för dem. Vi har ju gått in ganska nyligen i det här bolaget. Vi har gillat dem länge, men har liksom suttit där på sidlinjen och tyckt att det blir aldrig liksom, det är ju alltid svårare att köpa liksom. Och då har man tyckt liksom med första anblick att men det här ser ju dyrt ut liksom.
Det känns som att man alltid tycker.
Ja, det känns alltid så när man inte är med liksom. Det är mycket lättare för mig att behålla Stillfront, om vi tar det som exempel då, än att köpa in ett nytt. Och det är ju en tankevurpa såklart. Men nu köpte de ju, gjorde de ett jättefint förvärv, Stratford då, som dels liksom ökar upp eller öppnar en ny marknad i USA, men även breddar deras produktsortiment, vilket gjorde att vi tycker att både tillväxtmöjligheterna och risken i caset blev bättre. Och så gillar vi huvudägaren som gick tillbaka som vd. Där. Så de tre puckarna tillsammans gjorde ju att då vill vi gärna vara med. Och marknaden gillar, precis som vi trodde där, så gillade ju marknaden det här förvärvet då. Så den har ju gått bra sedan dess. Men som vanligt så är det liksom inget, vi gör ju aldrig några kortsiktiga trades egentligen, utan när vi gick in här så hoppas jag och tror vi att vi ska behålla det här innehavet länge. Jag köper aldrig ett bolag som jag inte tror jag ska behålla de nästa tre åren.
Men Pexip då, det är väl, var det inte lite kortsiktigt där då att du ville rida på den här stanna hemma, remote, videotrenden?
Nej, jag skulle påstå att det här, jag tror att det här som händer nu med covid-19, det är liksom, får liksom en katalysatoreffekt på att vi använder videomöte mycket mer, att vi kanske jobbar hemifrån, inser att vi inte behöver åka jorden runt för att ha möten. Men jag tror att det där hade hänt ändå, fast det hade tagit lite längre tid. Nu vänjer sig många ganska fort vid att det funkar väldigt, väldigt bra. Jag slipper till exempel åka till Stockholm för att ha en entimmars möte och sen åka tillbaka, vilket tar en hel dag.
Du slipper åka hit för att vara med i min podd.
Precis. Nej, men skämt åsido. Jag tror ändå att det här har liksom öppnat upp väldigt mycket. Så att vi köpte in, givetvis så såg vi att nu kommer det komma jättestarka siffror på kort sikt. Det ser man idag. De kom ju med en rapport idag. De har en omsättningstillväxt på 98% tror jag det var. Och framförallt så var lönsamheten riktigt, riktigt stark. Så det går jättebra nu, och det är klart att de får en kortsiktig boost av coronaläget. Men det är vi har inte sålt någonting här, utan det här är liksom en långsiktig grej, och vi köper dem för att vi tycker att det ser väldigt intressant ut på våra prognoser för 2025. Liksom. Det är därför vi tittar. Så det är inget, var inget unikt där egentligen. Det är väl snarare så att vi ser liksom en liten risk med att det blir liksom en tillfällig boost där just på grund av det här då. Så att, ja.
Karasent då, vad är det för bolag? De känner inte jag till så bra.
Nej, men alla de här bolagen som du nämner där, det gemensamma med dem är ju att de har en digital affärsmodell. Och även det här konjunkturkänsliga då. Men Karasent, var det de du frågade om? Det var det, va?
Ja.
Ja. Nej, men de håller ju på med det digitala sjukvårdssystem. Så journaler och liknande. Och det är också ett bolag vi har fört länge. Vi har träffat Johan Lindqvist ett antal gånger och gillar honom skarpt. Men det är inte så bra likviditet. Men så fanns det en möjlighet att köpa in sig här nu under våren. De växer med ungefär 40% om året. De har 400 kliniker som kunder då. Och jag tror liksom bransch efter bransch genomgår den här omvandlingen från att med fysiska, att man går från fysisk kommunikation eller vad man ska kalla det, till att det blir mer och mer digitalt, och att man ser skalfördelarna med det och effektiviteten i det. Så jag tror att de bara har bara nosat på en jättemarknad här. Så.
Mm. Men för att om man hittar ett tema, digitala plattformar och digitala tjänster, det känns ju väldigt trendigt, de rider på en jättetrend, men är det inte svårt? För att bara för att man har en bra idé betyder det inte att man kommer lyckas. Hur hittar man liksom de rätta affärsidéerna och de rätta bolagen?
Jag tror det har väldigt mycket med människorna bakom bolaget. Den största anledningen att vi gick in i Karasen, förutom att vi gillar liksom affären och ser att det är ju att vi har träffat Johan ett antal gånger och han sitter i samma båt, lite som vi var inne på, det här liksom entreprenörsdrivna bolag som finns på börsen. Det går inte liksom, alltså, var tydlig nog där, utan det handlar om människorna bakom bolaget. Alla våra bolag har ganska enkla affärsidéer. Det är liksom inte det som är unikt, utan det är människorna bakom bolaget. Jag har jättemånga exempel på det. Liksom. Jag vet att för många år sedan när Jon Karlung steg av som vd i Bahnhof, det tog något år innan det liksom, innan marginalen har gått från 12-13% till 2-3, och sen klev han på som vd igen och tog det ett halvår innan han hade vänt igen. Samma affärsidé, men andra människor som driver bolaget. Så att de största minerna vi har på det är liksom när vi inte har lyckats göra researchen på människorna tillräckligt bra.
Hur gör man det då?
Det tråkiga svaret är väl att det är erfarenhet. Det var ju det svaret man inte ville ha när man själv började med det här. Men jag tror ändå det är så. Man blir bättre och bättre människokännare om man liksom känner när det är någon som verkligen brinner för det de gör och att de är långsiktiga i det. Liksom. Men det blir ju ändå en liten garant när man ser att de liksom har kanske 80-90% av sin egen förmögenhet i det här. Då vet man i alla fall att de kommer göra sitt absolut bästa för att få lyckas på lång sikt och inte bara boosta det närmsta halvåret eller året för att sen gå vidare i sin karriär. Liksom.
Mm.
Men det finns ju inga garantier, men där tror jag ändå att man ökar sina chanser. Och sen träffar de ofta och pratar med dem och sådär. Sen är det personkemi också, vilka som man tycker man pratar samma språk med.
Mm. Bambuser då? Lite udda innehav kanske?
Ja, men det är det. De är ju väldigt tidigt. Alltså, som jag har sagt, vi vill ju ha lönsamma tillväxtbolag och Bambuser har ju inte kommit dit än. De tjänar inte pengar. Men fick ett väldigt gott intryck av bolaget när vi träffade dem här inför deras emission. De har ett väldigt, väldigt bra momentum i sin business nu, bedömer vi. De signar ganska mycket kunder, stora kunder, utan att själva lägga tid och kraft på försäljning. Utan, de får in väldigt mycket kunder per automatik här nu. Sen får väl framtiden utvisa här. Det kommer ju komma konkurrenter här såklart. Sen att vi köpte väl in oss på 5,50 eller sånt där, och den är väl uppe på 10 kronor. Att det skulle gå så fort, det hade vi inte med i beräkningen när vi köpte bolaget. Utan som vanligt där så hade vi en betydligt längre investeringshorisont. Så det kanske har gått lite för fort just nu. Samtidigt så har de liksom kunder. Alltså det är kunder som kan omsätta flera hundra miljoner på lite sikt här. Så att potentialen är enorm. Så att vi får följa bolaget och ha lite tålamod och se vad som händer vartefter här.
Det är ett intressant bolag som jobbar med mycket influencers. Det känns ju ganska hett.
Ja, men det gör det väl. Det gör det. Så att vi får se. Jag tror att de är helt rätt på det. Sen är det en ung organisation och ett ungt bolag med den här modellen i alla fall. Så att man får nog liksom ha lite tålamod vart efter, men vi ser jättepositivt på deras tillväxtmöjligheter. Nu kommer de att satsa kraftigt på USA också, som är en jättemarknad.
Spännande. Vad tror du om hösten då? rent allmänt på börsen, inte bara för en babooser?
Jag brukar ju vägra svara på den frågan, men man får ju den alltid, så man får väl gissa. Men vi försöker inte bry oss jättemycket om hur börsen i stort ska gå, utan vi köper bolag som vi gillar på sikt. Men det är väl inte, liksom, börsen har ju återhämtat sig snabbare än vad någonsin kunde tro, tror jag. Om man hade gissat i februari, tror jag inte, eller i mars där, så var det nog ingen som trodde att vi skulle vara tillbaka på samma nivåer. Och det talar väl i så fall för att vi ska få lite lugnare börshöst här. Samtidigt tror jag att får vi en andra våg så har man nog ändå, kommer man nog ihåg lite vilka bolag som studsade snabbast och klarade sig bäst i förra vändan. För att det var ju ändå så att när börsen föll i mars, då föll allting lika mycket oavsett om man påverkades av corona eller inte. Även om man gynnades av det så föll man. Om man tar Storytel och Stillfront, de här bolagen, de gick ju ner lika mycket som allt annat. Och så tror jag nog inte att det blir den här gången. Utan då blir det nog mer att de som är förlorare på det här kommer straffas hårdare. Och de bolagen som har visat att de klarar sig bra ändå kommer också klara sig bättre på börsen. Då.
Hur har du positionerat dig då?
Nej, men vi ligger ju nästan alltid fullinvesterade. Men vi har väl ändå en relativt stor kassa nu då, vi försöker ligga mellan 5-10% i kassan nu då. Och det är kanske inte för att vara immuna för en börsnedgång. Det spelar ju inte så jättestor roll om vi har 90% eller 100% investerat. Faller det 20% så blir det 18% istället då, liksom. Det är inte det som är den stora grejen, men däremot så vill vi gärna ha liksom de här möjligheterna att köpa någonting billigt, de är ofta ganska, de försvinner ganska fort, så därför vill vi liksom kunna ha en ordentlig kassa att köpa in oss i grejer som vi tycker faller för mycket, så därför försöker vi ha en kassa här.
Men har ni lite större kassa inför hösten eller är det vanliga nivåer?
Ja, men jag skulle säga att har vi 10% kassa så är det mer än vanligt. Det är det. Men det har vi försökt ha efter att det rusade upp här jag kommer inte ihåg exakt när det rusade som mest, men när vi var uppe i maj-juni där, då tyckte vi att nu är det nog bra risk och råd på att ha en ganska rejäl kassa liksom, för att kunna utnyttja om det blir nya sättningar då. Än så länge har det inte blivit det, men vi har ju klarat oss bra ändå. Liksom. Vi är ju jättenöjda med utvecklingen under året, även om vi kanske inte ligger helt fullinvesterade.
Och när ni bygger upp kassan igen då, säljer ni av lite av varje innehav eller säljer ni av de här Stillfront, Evolution, Embracer som har genererat stora vinster?
Dels har vi ju haft förmånen att vi har ett ganska bra inflöde i fonden, vilket gör att vi, om vi inte köper någonting så bygger vi naturligt en kassa då. Vi är uppe till 1 miljard nu och har väl dubblat förvaltad volym här under året då, både med inflöde och uppgång i fonden då. Så att vi har inte behövt sälja så mycket egentligen för att skapa den där kassan, utan det har snarare varit att vi har låtit bli att köpa. Generellt är det så att vi säljer inte vinnarna, utan vi säljer när vi tycker att bolagen inte presterar som vi har tänkt oss. Och sen kanske vi har vissa bolag som vi säger att men okej, ta Fortnox till exempel, det har vi haft under många år nu. Jättefint bolag, men det är ju faktiskt ganska dyrt. Vilket har gjort att 7-8% av fonden tycker vi att vi kan ha. Mer än så vill vi inte ha, vilket gör att vi successivt under de senaste 2 åren har hållit på att sälja lite grann hela tiden. Men vi har försvarat vår andel i fonden. Så att för fondandelarna, för de som äger fonden, har ju exponeringen i Fortnox varit ungefär oförändrad.
Tack så mycket för att jag fick ringa dig på telefon, Anders.
Tack snälla.
Tack. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.